Du lyssnar på en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se och på iTunes.
Det är de där det är. Är de någon bra idag?
Det är lite olyckor och lite serier och lite kultur och lite av varje.
Jaha. Och de kostar?
50 öre styck.
Oj då. Ja, det är visserligen inte så mycket, men det är ju en hack i alla fall.
Han lär en gång ha sagt att han var kändis redan som spermie. För med en farfar som bar samma namn som han själv och en pappa som hette Hasse Ekman föddes han in i en av landets största film- och skådespelarsläkter. Idag är han själv en av våra mest aktade kulturpersonligheter med över 50 biofilmer bakom sig och till det otaliga tv-framträdanden, revyer, teateruppsättningar och egna regiuppdrag. Men trots alla framgångar har hans väg inte alltid varit lätt. Här finns namnet som han ärvde, skuggan av sin omåttligt populära farfar. Här finns ungdomens djupa tvivel och ensamhet. Och här finns prestationskraven, den inre viljan att alltid ge allt och aldrig någonsin svika sin publik. Du lyssnar på 60 minuter med mig, Erik Skylt. Dagens gäst är Gösta Ekman.
Ska jag prata på bara för att du vill,
ja, precis. Nu kan du
vill höra, ja, ha någonting att gå på, så pratar jag upp ibland och ner lite sådär och så kanske jag harklar mig, men då ska jag vända mig bort från mikrofonen och så går jag tillbaka också. Ja,
men jag tycker det låter bra, jag ska skjuta den lite längre fram så. Ja.
Vi möts på Dramaten i Stockholm, i ett stort rum med utsikt över Stockholms vatten längre bort. Och det visar sig att just det här rummet har en alldeles speciell betydelse för Gösta Ekman. Han var i 20-årsåldern, hade redan hunnit vara assistent åt sin pappa, regissören Hasse Ekman, men blev sen snabbt handplockad till att bli självaste Ingmar Bergmans regiassistent. I botten fanns ändå alltid tanken på att själv bli skådespelare. Så därför sökte han sig till Dramatens elevskola och provet med texterna han skulle framföra inför den stränga juryn. Ja, det provet hölls i just det här rummet där vi sitter nu.
Jag hade en dum idé, och det tycker jag nu framförallt. Eller det tyckte jag rätt snart efteråt. Så tänkte jag, jag ska vara väldigt stilla. Jag ska låta texten tala för sig själv, tyckte jag. Det är ju inte riktigt det som juryn sitter och väntar på, att jag ska... Texten kunde de ju faktiskt. Så att de ville nog se mera vad jag hade hittat på.
Var du nervös?
Ja, då, jag var så nervös första gången jag prövade första provet. Det gick inte alls. Jag tog om första raden eller raderna upp. Jag tror det var 6 gånger eller någonting sånt där, och fick sufflering. Och till slut så slog jag ihop klackarna och sa förlåt mig, jag tror att jag har kommit fel. Och så gick jag. Och sen så kom doktor Torslov, tror jag han titulerades då, sprang så småningom i kapp mig och sa, var det bristande ambition eller var det nerverna som hindrade herr Ekman från att genomföra provet? Ja, det var nog nerver, sa jag. Så sa jag, men då föreslår jag att herr Ekman kommer tillbaka, vad det nu var, torsdag morgon klockan 9 eller någonting sånt där, så fick jag komma. Och då fick jag gå vidare till andra provet. Men sen sprack jag tredje.
Hur gjorde du för att få styr på nerverna?
Ja, jag vet inte. Det värsta, jag hade råkat ut för det här faktiskt tidigare, slår mig nu. Stig Olin plockade med mig någon tv, ett tv-program, vilket var ovanligt då. Och där hade jag någon liten grej att göra i något underhållningsprogram, tror jag det var. Och då fick jag tecken från studiomannen från när de körde fram i kameran, och så skulle jag ha någon liten dialog med en stackars flicka i rullstol, eller tror jag det var. Men då hände samma sak. Jag blev paralyserad bara. Så jag glodde bara på den där mannen som vinkade åt mig och liksom tecknade att jag skulle sätta igång. Nej, jag kunde inte göra någonting. Slår det mig nu faktiskt. Så att, och så var det väl lite på Dramaten också. Jag blev paralyserad i början. Men sen när jag hade kommit över den tröskeln då, och det hände då tyvärr inte samma dag utan dagen därpå eller något sånt, då gick det bättre. Men det var jag låstes helt enkelt. Totalt.
Vad tror du skulle ha hänt med ditt liv om du hade kommit in då?
Jag vet inte, det är väldigt svårt att säga sånt där tror jag. Men jag utgår ifrån att jag hade ju många lustar. Jag ville måla, jag ville spela, jag ville skriva, jag ville regissera, jag ville alltså vara på scen också, så vitt jag förstår. Så att jag antar att på något sätt hade jag kommit inrullande som en sten i en sluttning på det hållet på något sätt. Fast kanske från ett annat håll. Men det skulle inte förvåna mig om jag ändå hade med den läggning jag har och tror jag alltid har haft sådär att prata med folk och vara nyfiken och få dem kanske nyfikna på mig och ha lätt för att kanske skoja till det och få folk att garva ibland. Som jag tror att jag hade väldigt tidigt. Som många tror jag i syskonskaran. Och även mina kusiner, vi skrattade tror jag mycket. Hittade på saker som skulle vara skrattretande. Och jag kan tänka mig att det har varit både som ett vapen och också en dyrk. Att man dyrkar sig in i något sammanhang i ordets alla bemärkelser kan man säga. Att jag har dyrkat mig in vid teatern.
Om du hade fått möta, säg idag, ditt... Om du ändå hade fått möta ditt 20-åriga jag under den perioden när du sökte in här och så. Vad hade du då idag velat ge dig själv, alltså i yngre version, för tips eller för råd?
Ja, nu, alltså jag har ett minne av att jag har börjat gräva gamla papper nu. För jag har lämnat efter mig hemma, alltså, inte till allmän beskådan. Har jag gjort anteckningar och skrivit dagbok och allt möjligt genom åren. Och det där tänkte jag gå igenom nu för att också för att se vad minns jag och vad har jag glömt och så vidare. Och jag tror att det där med rådet, jag var ju till exempel väldigt, väldigt allvarlig också. Väldigt dyster bitvis. Det var en väldigt berg- och dalbana tycker jag. Livet då, så vitt jag förstår överhuvudtaget för mig. Det var... kärvt som fan kan man faktiskt säga om uttrycket till oss. Så att det, man kan ju, det är nästan det enda jag har lärt mig, eller det jag kanske inte har lärt det heller, men i alla fall så här är det. Jag tyckte många vuxna, stora, äldre personer ville berätta för mig när jag var 20 år hur jag skulle bära mig åt, vad jag inte skulle göra och vad jag skulle göra. Så att jag vet inte vad jag idag skulle säga där, för det, jag minns att inget bet på mig liksom. Jag valde själv tycker jag mina auktoriteter. De lyssnade jag till och jag var tvungen liksom att hitta på mig själv tycker jag. Och det är nog vad unga människor gör och ska göra. Att våga själva hitta på vem de är. Och göra det så lustfyllt som möjligt. Och inte vara rädda för att misslyckas. Eller försöka spela någon annan som ska följa med strömmen. Eller det kanske ska vara lite smärtfriare. För det kostar ju på att om man vågar vara sig själv. Men jag tror det. Att jag kan inte komma med råd. Och jag tycker att jag... brottas egentligen med samma saker nu som jag gjorde när jag var 20 år. Jag tror aldrig att jag har känt mig så gammal som när jag var mellan 18-19 år. Då tyckte jag att då såg jag hur det var livet på något sätt och vad det skulle bli. Och jag tyckte och tänkte, ja men jag kan ju bestämma om jag ska fortsätta och i så fall på vilket sätt. Eller jag kan skita i det som man skolkar. Och det är väl det enda som... Jag tror inte att jag kan ge råd, men om jag träffade mig, om man kan tänka sig något sånt absurt, så skulle jag säga till mig, då tror jag var inte rädd. Du måste inte vara bäst först. Du har tid på det. Vänta lite. Man har råd att göra bort sig lite. Jag tror inte att jag tyckte det då. Men det skulle jag nog säga att jag har ju rätt många barn, eller Marie-Louise och jag har. Och barnbarn också, vuxna barnbarn också. Och det, jag tycker det är fint om de inte känner för stor press. Jag tror att jag kände exceptionell press av flera orsaker. Det var ju ett dumt namn jag fick, fast jag inte riktigt fattade det då. Men det märktes när jag började att jag hade fått ett namn som sa: jaha, jaså, du heter Gösta Ekman, jaha, jo, jag tackar, ja. Min farmor sa till exempel, ja, det förstår du ju att skådespelare, det kan du ju inte bli liksom. Nej, 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 säger jag, det fattar jag verkligen. Det är klart att jag inte ska bli det, men det finns mycket annat jag kan göra som jag gärna vill pröva på, va? Och det där har väl varit från och till, plus och minus, beroende på hur vettiga och kloka och toleranta och frisinnade min omgivning, personerna i min omgivning har varit.
Fantiserade du någon gång om att ha ett annat förnamn?
Ja, jag hade bestämt mig. Nu finns det namnet, men jag tror inte det fanns då. Jag ville heta Jonas Dike till att börja med. Ja, du skrattar. Och sen tänkte jag också på Ödegård faktiskt. Jag tyckte det var ett bra namn, att jag skulle heta Jonas Ödegård.
Varför just det namnet?
Ja, jag tyckte det var bra. Jag tycker nu när jag säger det, tänker jag, ja, varför inte? Jag tror inte det är någon idé att jag gör det nu, men det vore ju inte det. Har man inte hört någon, nej, jag vet, som i 75-årsåldern lägger in dem och byter namn?
Ja, det skulle ju vara en otrolig händelse att du plötsligt går ut med buller och bång och säger: Gösta Ekman finns inte längre. Han, nej, heter Jonas Ödegård.
Jonas Ödegård.
Jonas Ödegård.
Ja. Ja, men det låter väl bra.
Ja.
Jag har alltid gillat att göra namn. Vanheden till exempel, jag hittar på de där namnen. Jag tycker om att komma på namn som stämmer med den karaktären som jag har tänkt mig. Och då, när jag var ung, tyckte jag Jonas Ödegård.
Men jag tänker i den där åldern, när du är runt 20, så är det ju som att du på något sätt slår i någon typ av botten.
Mm.
Alltså i den här perioden, du åker väl till Paris också och, ja, är ganska ensam. Jag tänker att, är det inte så att man måste uthärda de svåra perioderna också för att finna sig själv?
Jo, det tror jag. I mitt fall var det väl, vad ska jag säga, jag är ju skilsmässobarn och jag stack hemifrån liksom och slutade plugget och så. Jag liksom rymde lite från verkligheten, kan man väl säga. Och jag ska inte anklaga någon annan, men det var som om ingen egentligen hade något. Min farmor hade ju krav på mig, kan man säga. Men annars kan man säga att det var ju nog inte så många som brydde sig om, så att säga, om jag fanns eller inte. Och det var väl det som det gjorde. Jag satt lite löst kopplad till verkligheten och livet. Förtöjningen var lite bristfällig kanske en tid. Det var lätt och jag såg ingen riktig mening. Framförallt så tänkte jag, måste det vara så jobbigt? För jag tyckte tydligen det, att det var väldigt, väldigt jobbigt. Och samtidigt så kändes det, tänkte jag, precis som när jag skolkade i skolan. Ja, men jag går inte dit då. Jag ställer inte upp på livet. Det var ingen, jag tyckte på ett sätt inte att det var så märkvärdigt då. Idag kan jag tycka att det är sorgligt, därför att jag var nog rätt så ensam ändå. Och jag försöker inte skylla ifrån mig, men jag satt lite löst till.
Var det då du tog de här sömntabletterna som visade sig vara någon sjösjukepiller?
Bland annat, just det. Jag petade i mig min farmors medicinskåp, vilket jag trodde var mera. Det var många saker jag rörde ut i vatten. Och sen så använde jag mig faktiskt av rakblad också rätt så ordentligt. Så jag tänkte nu, jag hade dyrkat upp låset, trodde jag verkligen, till ett annat rum. Men nej, det visade sig att jag hade misslyckats även där. Det funkar inte. Och det var väl kanske på sätt och vis bra. Som Axel Sandemo, så tror jag, sa någon gång att Det är dumt att ta livet av sig. Man ångrar sig redan ett år efteråt.
När kände du då att det vände då?
Ja, det tog, tror jag, ett bra tag faktiskt. Men jag hade turen att Beppe Wolgers var redan då en kompis, och jag blev vän med Håkan Särner, och jag jobbade på teatern i Gamla stan, så jag hade fått liksom några vänner, och det ledde till att Lars Levele Stadio, som var chef i Malmö när jag var där under Ingmar Bergman, kom och tittade på mig och tyckte att jag var bra faktiskt. Det har jag hört att han har sagt till andra, vilket för mig var lite förvånande. Han hade ju bara sett mig som regiassistent tidigare. Men han tyckte, titta på den här grabben, det är någonting sådär. Jag gjorde många små olika roller i den där föreställningen. Så jag hade det i bakfickan när jag drog in årorna. Och så skickades jag nästan bort, min farmor som var en praktisk dam tyckte då att när jag var på botten sådär riktigt så var det någon läkare, tror jag, som sa att han behöver miljöombyte. Så att då kom man på att han kan ju åka utomlands och lära sig ett språk också. Det gäller att förena lytta med löje, som Carl Gustav Lindstedt sa. Så att jag var nog väldigt ensam bitvis i Paris. Men jag hade i bakfickan då redan att Lars Levele Stadius, för då hade jag sökt som regiassistent till Stockholms stadsteater som var i vardande. Så jag ingick i förstahandsamben där och var regiassistent och blev assistent till Bengt Ekeroth som också var konstnärlig ledare för stadsteatern då 1960 när den började. Och med hjälp av jobbet, för det blev mycket jobb. Och jag blev ju liksom, Lars Levele Stadius sa, du får vara skådespelare också, vi har ingen budget för regiassistenter. Du kan få assistera, men det har du ingen pröjs för. Men du får vara med i små roller sådär. Så kan du få lite lön. Så jag fick 720 spänn tror jag det var i månaden. Vilket jag tyckte var fantastiskt. Jag gjorde det där gamla, växlade pengarna i hundralappar och sprang barfota på där hemma. I lägenheten.
Varför då?
Ja, jag vet inte. Jag tyckte det var fantastiskt. Jag hade så mycket pengar plötsligt. Men lite underligt. Men jag har hört att det finns andra som har gjort det. Det är inte så ovanligt att man ska lägga ut allting som en matta på golvet. Ja, jo, det var så jag hade det där för en livlina, eller vad ska jag säga. Med hjälp av jobbet kan man säga, så tog jag mig tillbaka till stranden och upp i grönskan igen. Mm.
Jag har en fråga som jag tänkt länge ställa till dig, för att den är spännande dubbelriktad också. Det finns en praktisk aspekt av den och också en mer filosofisk sida. Och det är, hur lär man sig att falla?
Ja, det ska du ju fråga kvinnor om egentligen. Det är de man vill ska falla. Nej, jag vet inte hur man lär sig. Jag har aldrig gjort det. Jag har alltid, vad ska vi säga, upplevt verkligheten som snubblande på ett eller annat sätt. Jag har trillat in i grejer, men jag har alltid haft lätt med kroppen. Jag har alltid varit nätt och jämn eller sådär. Jag var ju lite skala 1-2 sådär. Det var lätt. Jag har alltid varit lätt. Vad ska jag säga, fysiskt, jag har haft lätt för mig fysiskt, bra med koordinationen, jag var nog ganska vig och jag snabb och du vet sådär, jag hade vissa naturliga förutsättningar att använda mig av kroppen. Sen när jag kom in i jobbet, jag var ju inte så gammal, så tycker jag ju att kroppen är ju, det är ju liksom som det står i Pyttans A, B och C-lära, som jag citerar i Morr och Ärter. Kroppen är den största delen med ett litet hål för själen. Och så är det nog. Jag har alltid använt mig av kroppen och tycker att det är naturligt att göra det. Så jag har inte skolat mig eller övat mig eller någonting sånt där. Utan det har alltid fallit sig naturligt för mig att när jag illustrerar. Därför blir det annorlunda i radio, för då ska jag hålla mig vid micken så här. Annars är jag en person som det kan jag nog säga att jag sällan sitter och berättar. Jag vill upp och röra mig i rummet och så att säga illustrera lite vad jag berättar om. Och det har jag alltid haft väldigt lätt för. Och det har bara blivit så i väldigt hög grad. Sen upptäckte jag ju att det blev ett, vad du vill, ett vapen kan man ju säga ibland, att man avväpnar folk genom att få dem att garva istället. Och jag såg själv det komiska i kring mig när människor misslyckas med det fysiska. Det är ju inte ovanligt att man välter ner saker och sätter sig bredvid stolen eller snavar på trottoarkanten eller ja, vad du vill. Paraplyt blåser iväg eller käppen glider och allt det där som Chaplin och andra har utnyttjat i filmsammanhang. Men jag höll på med det alltid av bara farten, så att säga. Det var helt naturligt. Det var därför det var så dumt med det där Dramatenprovet. Där jag tyckte jag ska bara stå här, bara framföra texten.
Du skulle bara gått in och ramlat egentligen.
Egentligen skulle jag ju ha hållit på så. För då har någon sagt, vad håller han på med? Det är ju faktiskt roligt där.
När har du slagit dig som mest?
Alltid. Jag har slagit mig jättemycket, gjort mig jättemycket illa genom åren. Men jag har aldrig brytt mig om det. Jag har inte njutit av det, men jag har inte brytt mig om det. Jag gjorde en filmroll, en Picasso en gång på film, och då skulle jag raka det vid huvudet på mig för att jag skulle kunna både verka skallig men också att ha olika peruker på mig. Och när sminkören rakade mitt huvud, då hittade vi liksom spår från olika teateruppsättningar och filmer och sånt där. Han sa, nej, men vad är det här då? Då kom jag på, det gjorde jag ju i den filmen när jag störtade ner i vallgraven, till exempel i Äppelkriget, så knuffades jag ju ner i en vallgrav. Och där låg ju grejer sedan medeltiden i den där botten i vallgraven, så jag hade nog väldigt tur att jag inte blev av med mer än det som hände i filmen. Men så att jo, visst har jag gjort mig illa, men då känner man ju att man finns till. Det kan väl också, jag har ju utsatt mig för saker, så jag har väl ett sånt behov också att känna det gick. Och i och med att det funkar när folk på filminspelning eller teater har sagt, nej, men du inte ska du göra det där? Ska vi inte sätta in en stunt till exempel eller någonting sånt där? Jag sa nej, jag vill göra det här. Jag har gått på regnvåta tak på natten i Palma till exempel, i Jönssonligan. Och då sa de att du ska ha en säkerhetsanordning här. Och det var lite brådigt så det började regna. Jag sa nej, vi tar nu så är det klart sen. Och det gick. Och då upplever man ju också någon sorts eufori eller en seger. Det gick liksom.
Och du har legat i något träsk också, eller hur?
Ja då, vi filmade ju mycket Ägget är löst. Där låg jag ju i en sjö väldigt länge och jag låg och ett tag så hade jag en isblock som slog i huvudet. Och jag har gjort egendomliga grejer, så det är väldigt underliga saker. Men samtidigt så kan jag säga att jag har råkat ut för grejer som man skulle inte kunna ha råkat ut för det på något annat sätt. Och det gör jobbet också spännande på det sättet. Jag har varit med om och i miljöer där man skulle säga, hur fan har du liksom hamnat här? Hur kunde det bli så där? Så det är kul också. Det är en upptäcktsfärd också.
Men jag får en känsla när jag läser om ditt liv att du har pressat dig hårt. Jag tänker på en scen till exempel, leder klaustrofobiskt och skrämmande när jag läser om det, att du fastnar med huvudet i en liten matis.
Ja, den var uppbyggd på Berns. Vi gjorde det där. Ja, det var en väldigt otur. De trodde ju faktiskt att jag svimmade ju i när jag åkte upp. De fick inte stopp på den. De trodde att jag spelade som Sickan när jag sa stopp, sluta liksom så här. Och så var det på riktigt. Och jag blev medvetslös ett tag och klämdes ihop som, gudskelov hade jag inte Sickans glasögon på mig. Hade jag haft det så hade jag åtminstone förlorat ett öga. Nu tryckte jag sönder det på baksidan i alla fall. Men det var ju en serie olyckliga omständigheter som gjorde att jag hamnade. Det var dumt. Det var en onödig situation. Den var inte tillräckligt garderad. Och det skulle den faktiskt ha varit. Det var inte mitt fel. Den stackars människan som skulle stänga av hissen såg inte mig. Hon var placerad på ett sätt där hon inte såg mig. Och så hon skulle få tecken av någon som sa stäng av liksom så här, va. Och det stod, hon stod och tittade där och brydde sig inte om vad hon hörde. Att jag liksom fastnade. Så ska man inte göra. Det var ju kan man säga, det är en olycka som jag har ju lite knasigt med högerögat och sådär. Det var ingen bra. Men det var flera omständigheter som gjorde att jag hamnade i det. Jag hade inte sovit natten innan av tråkiga orsaker. Inte något festeri utan tvärtom. Så att jag hade sovit för lite och var inte riktigt fit for fight. Och sådär. Men jag rymde från sjukhuset. Jag blev tagen i ambulans till sjukhuset. Och så var min kära bror Mikael var med då. Han regisserade filmen. Och så kom jag att tänka på den stackars människan som skulle ha stannat hissen. För hon hade liksom klappat ihop när hon förstod att det hade fått så allvarliga konsekvenser. Så jag kom plötsligt att tänka på henne, så jag sa till honom, nu åker vi tillbaka så att hon inte tror att hon liksom har dödat mig här i stort sett. Så åkte vi tillbaka och de hade sytt kring ögat här. Men jag spelade faktiskt på kvällen. Jag gjorde ju den här hotelliggaren då på Folkan samtidigt. Så det var det, men jag hade mycket jobb då. Och så skrev jag på en ny film också. Eller färdig, klippte kanske färdigt morrhårärt eller någonting sånt där. Så jag var väldigt utsliten jobbmässigt. Och det var livet var lite hårdhänt just då. Så jag hade inte riktigt kondis.
Men varför, jag tänker att den naturliga reaktionen, eller min reaktion skulle ju väl vara att sjukskriva mig 2 veckor efter något sånt där och säga nu har jag varit med om så hemsk olycka. Och inte, i alla fall inte gå till teatern på kvällen med liksom bandaget kvar.
Men jag tänkte att jag hade ju spelat ganska många föreställningar då, och det var utsålt i förköp och det gick väldigt bra, och det var bara, tror jag, 4 eller 5 föreställningar kvar till sommaruppehållet. Och då tänkte jag, om jag gör de föreställningarna och gör ett avbrott i filmen nu, så kommer jag att få rekreationstid ordentligt att ta igen mig. Så tänkte jag. För att Olle King som hade teatern då, han kom till mig och sa, du får bestämma, säg hur du vill göra. Och det var kanske lite dumt, men så funkar det. Ja, det är typiskt, så funkar det. Alla sa, gör det inte för fan, ligg still. Och läkarna sa, du är en idiot. Efter den olyckan så ska du ligga still åtminstone ett par dygn för att veta att grejerna sitter på plats. Så det var dumdristigt. Men jag var inte riktigt vad jag borde vara då.
Men varför tror du att du pressar dig så hårt?
Ja, jag får väl ut någonting av det på något sätt. Alltså allting, jag menar, det är ingen naturligt att uppträda för 7, 8 eller 1000 människor som sitter och gapar och du hoppar runt på scen som någon jävla gutta perka. Det är inget naturligt. Men jag får också ut någonting av det. Jag får någonting som jag bara kan få på det sättet. Och dessutom så är vi ju oftast funtade så att om man råkar ut för en olycka så tycker man att man är delaktig i den. Jag skulle ju också ha gjort på ett annat sätt. Om jag hade varit lite listigare eller inte så trött eller inte så utarbetad, så hade jag kanske tänkt efter och sagt att är det här kollat? Vänta ett tag, så jag måste pröva det och det först innan jag gör det här. Nu gick jag liksom bara på och tänkte pang på rödbetan så det är gjort. Och det ska man inte göra. Det var slarvigt.
Men är du sträng mot dig själv?
Ja, det tror jag. Jag vill nog se var gränserna går. Jag går så långt jag kan. Ja, det tror jag. Jag menar, det är som jag sa, det är inte naturligt att kliva upp på en scen och bära sig åt som man gör ibland. Samtidigt så finns det ju, vad ska jag säga, något nästan kärleksförhållande till de som har pröjsat för att vara där. De vill att jag ska poppa in och göra mina grejer och visa glädje eller att de är gripna eller vad du vill. Och då tycker jag det minsta jag kan göra, det är så mycket jag pallar. Så att det är en kedjereaktion lite där, tror jag.
Men vad tror du att den där strängheten, vad tror du den kommer ifrån?
Jag vet inte. Och känner du som stränghet? Jag menar, det är en form av, det är väl en yrkesmoral lite. Men samtidigt ligger det en utmaning i det. Det är också att man vill ju, eller man och man, jag tror att jag är funtad så att jag vill känna där jag gör. Det är intressant att försöka göra sitt yttersta för att se Var går gränsen, om det nu finns någon gräns? Jag kommer att tänka plötsligt på Laurence Olivier, den stora engelska skådespelaren. Inga paralleller, men han har skrivit och sagt bra saker, som till exempel att talang ska man ha i jobbet, och man ska ha begåvning naturligtvis, och sen är det kanske någonting som jag inte kommer på nu, men den sista gränsen, det är att man ska kunna arbeta mer än till och med man tror själv. Man ska kunna jobba mer än man tror är möjligt. Jag tror det ligger mycket i det. Jag tror också att folk du jobbar med och som iakttar dig känner att åh herregud, kan han gå hur långt som helst? Liksom? Sätter han allt på spel? Ja. Lustigt nog så är det ju ofta så att vi kommer ihåg det vi har skrattat åt. Ibland lättare än det vi har gråtit åt. Därför att skrattet har hjälpt oss många gånger. Och om du tar de böcker, jag brukar säga det som exempel, så kan man rada upp 10 böcker som man tycker är väldigt bra. Men om man säger, vilka har du skrattat åt? Så är det oftast, ja, jo där, det finns en eller kanske 2. Jag minns när jag skrattade. Folk minns de filmer som de har skrattat åt. De andra minns man naturligtvis också. Men man vill liksom minnas det som gjorde en glad, som hjälpte en över det andra som vi ju vet. Det är liksom svårt, det är tungt att leva. Och verkligheten och livet, vad är livet här Larsson? Det är liksom inte, det är inte lätt. Det är svårt. Och det tror jag det är för alla. Och sen har vissa, det finns ju de som gymnastiserar kanske flera timmar varje dag och tycker det är fantastiskt. De känner liksom, gud jag behärskar min kropp va. Och så finns det andra som kanske snubblar och får omgivningen att skratta åt det. För att, ja det var mitt sätt att få kraft. Så där. Men det kan fylla kanske den funktionen. Men jag tror att alla har, vi har alla, vad ska jag säga, löper risken att sjunka ner i det tunga, jobbiga livet. Och vad vi sen använder för att ta oss upp, det kan se lite olika ut beroende på konstitution och så vidare, arv eller träning eller vad du vill. Men jag tror inte att man kan generalisera och säga att det är de som upplever livet som allra svårast blir roligast. Jag tror inte att det är sådana proportioner.
Jag tänker bara att det är en spännande paradox. Jag menar, ja men kanske livet är stort precis som du säger. Men du är ju för så många en humoristisk person. Mm. Samtidigt så, särskilt när man läser om vad folk har berättat om dig när du var ung, så är det just, han var så allvarlig.
Ja,
han var så oerhört allvarlig. Han var den mest allvarliga person som jag någonsin mött.
jag skäms nästan när du säger sådär. Jo, jag har nog hört sådär också. Jo, men det var jag ju. Visst var jag det. Men jag menar, vissa saker var lite extra svårt för mig kanske. Det var ju ett lite krångligt namn jag liksom begåvades med. Det fattade jag ju inte riktigt från början. Och unga människor idag kan ju inte förstå det eller vet vad det handlar om. Men min farfar var ju enormt stor liksom, som skådespelare och artist när han dog. Och då var han nyss fyllda 47 år. Detta anade jag ju liksom inte riktigt förrän jag kom upp och in i det här jobbet. Och mötte människorna i hans gamla rum, så att säga. Då var det någon som sa, vad sa du att du heter, sa du? Jaha, är det er? Jaha, nu förstår jag. Hasse är din pappa, sa jag. Jaha, ja. Och vad har du för planer då? Och då började jag naturligtvis haja lite mer om vad det var. För jag tror jag sökte mig mycket till det här jobbet för att träffa min pappa egentligen på allvar. Vem var min pappa? Hur har han haft det och varför hamnade han i jobbet och sådär. Så att det var nog mycket en upptäcktsfärd efter pappa där. Och då kom ju Ingmar in väldigt snabbt där. Jag kom hit 55 och 57 kom Ingmar plötsligt. Jag var på SF då. Så kom, och jobbade med min farsa. Då kom Ingmar ut plötsligt och sa, du, skulle du vilja vara assistent till mig? Ja, sa jag. Ja, oj. Det var ju nästan... Jesus klev ner från korset och sa, du, vad säger du om de här spikarna? Nej, men... jag tyckte det var fantastiskt. Men det var ju inte bara fantastiskt. Jag menar, han var ju en komplicerad person och inte alltid så kärleksfull kanske. Men han hade ju bara ett mål. Och det, han var ju vansinnigt yrkesinriktad såklart. Och han hade ju en fruktansvärd respekt för jobbet. Så hade jag det inte innan så fick jag det ju verkligen med hjälp av Ingmar.
Men varför valde han dig?
Ja, den blir evig den frågan. Jag tror inte Ingmar kunde ha svarat på det heller. Jag har frågat lite här och där så småningom. Jag träffade Ellen Bergman, hans andra fru är det väl tror jag. Trevlig, nu, hon är ju tyvärr död hon också. Men vi träffades i lite några sammanhang och jag fick läsa lite som hon hade skrivit. Vilket var intressant. Men hon sa så här, ja, Ingmar vill ju bara ha dig för att du verkar ha så trevligt med din farsa. Och det hade Ingmar så svårt att ta. Det var hennes sätt att se det. Kanske låg det någonting i det. För farsan och Ingmar höll ju på sådär under några decennier i alla fall. De hade ju samma producent, Lorenz Malmstedt, som faktiskt var min förmyndare hette det när jag började jobba. Jag jobbade också med honom. För övrigt så hade han som reklamman Walter Fuchs, som är Marie-Louise pappa, jobbade där. Så honom träffade jag redan ja, 50-60-tal sådär. Nåväl, jag tror att Ingmar och farsan höll på så här, snegla på varann, använde samma skådespelare, ibland skådespelerskor framförallt. De pendlade, vackra begåvade kvinnor pendlade ibland mellan ditt vänne. Och Ingmar var ju nyfiken på någonting när det gällde mig. Det författade ju inte jag då. Jag trodde bara att han tänkte, ja, men den där grabben ska få en ordentlig utbildning liksom, för fan. Han kan inte bara gå här och de gör några Sickan Karlsson-filmer, utan häng med mig nu. Det är jag väldigt glad för i och för sig. Det var fantastiskt intressant. Han jobbade ju som ett djur hela tiden. Va? Från Smultronstället som var det första som jag var med i, och sen var den Nära livet och det var tv-produktioner och sen repetitionerna i Malmö på Stadsteatern där. Så att, ja, vi höll på i ett par år så där. Han kom ju hit till Dramaten då när jag skulle pröva. Och det var en incident för mig. Jag visste inte att han skulle hit då. Så när jag tänkte pröva då visste jag inte att Ingmar var på väg hit. För då tror jag inte att jag hade orkat. Men jag har hört efteråt faktiskt. Toivo Paulo sa en gång att jag hade kommit till en repetition som jag kom för sent till. Jag hade missat, jag hade vanskött mig. Eller jag var i alla fall väldigt kär. Och det resulterade i dålig sömn, brist på sömn kan man säga. Så jag kom väldigt mosig, för sent någon timma till en repetition. Och då hörde jag i repetitionslokalen att de hade redan börjat repetera. Så jag smög upp dörren. Så kikade jag in och så sa jag, Ingmar, alltså jag är jättedålig idag faktiskt. Jag tror att det är bättre om jag stannar hemma. Och så stängde jag dörren och gick hem. Då sa Ingmar till Toivo Pavlo och Max von Sydow, det var Ure Faust de jobbade med då, berättade Toivo sen. Då hade Ingmar vänt sig till Toivo och sagt: om inte den där blir skådespelare så är jag Karl den 12. Och detta fick jag reda på decennier efteråt.
Men jag tänker det där med ditt namn, alltså din pappa måste ju givetvis veta att vad han gjorde när han
gjorde
han
mig.
Ja.
Ja. Jag lovar att han inte visste det. Nej.
Men i alla fall lite senare när du skulle få ett namn,
ja.
Så förstod han förstås vad det skulle innebära att ge sin son namnet Gösta.
Det tror jag inte han kunde, det tror jag inte han hade en tanke på. Nej. Han älskade sin pappa och dyrkade sin pappa. Och när han dog då, det var väl inte liksom helt väntat, även om man, om han levde ett riskfyllt liv, så var det väl inte helt väntat att han skulle dö, framförallt inte för sonen. Så där tror jag jag tror inte att man kan veta så där, att pappa löper dödsrisk på det sätt han lever. Sover aldrig och tände på och jobbade som ett djur, va? Så att när min fars far alltså dog, så tänkte han bara: får jag en son så ska han heta Gösta. Han ska heta som pappa, klart. Och då sa min mamma: ja, då ska han heta Gustav också. Varför det? Sa min far. Ja, för det heter min pappa. Ja, men det är ju samma namn, Gösta och Gustav. Ja, men min pappa heter Gustav, så då får han heta Gösta Gustav då. Urlöjligt. Och Hans också heter jag, för säkerhets skull. Alla dumma namn på en gång. Nej, men det är bra. Så var det.
För att det där är ju, för att förklara för dem som inte har en direkt bild av din farfar, så är ju nästan som att om något av Ingmar Bergmans barn skulle få en son, och så skulle han döpa den till Ingmar Bergman.
Ja.
Och så skulle den yngre Ingmar Bergman börja göra film.
Ja, jo. Det är klart.
Det är lite på den nivån.
Ja, fast jag tror bara min farsa tänkte det som en kärleksförklaring till sin far som gick bort för tidigt liksom. Han var väl bara 22 år då, min farsa. Så det var nog kärleksfullt och tanklöst, tror jag.
Jag tänker lite på det här med teaterns magi, och tänker på mitt första minne när jag såg dig på tv säkert. Det måste ha varit den första Jönssonligan-filmen. Och så är det där när Sickan blir galen och tror att skon är en katt.
Ja.
Och jag minns att den scenen var väldigt skrämmande för mig. Ja. Dels att huvudpersonen då, som man tyckte lite om, plötsligt uppträdde så annorlunda. Men också det där att han tyckte att skon var en katt. Men inte bara det, utan att jag märkte att jag själv trodde att skon var en katt.
Jag såg... Säg sen att inte konsten betyder något.
Jag trodde att det var en katt.
Aha.
Så att jag minns den där scenen skräckblandat, för att något i mig sa ju att det var en sko, men samtidigt var ju han som jag såg där, som var så övertygande, om han såg att sko var en katt,
så kanske är du beredd att tro på det?
Ja.
Du var inte så gammal kanske?
Nej, jag kanske var 7-8 år någonting.
Ja, jag tackar, jag suger åt mig allt du säger. Jag tycker det var en ljuvlig historia.
Men och jag brukar tänka på det där som ett tecken på liksom skådespeleriets magi, att egentligen så är det är inte bara personen som förändras, utan en skicklig skådespelare kan förändra sin omgivning och säga att här är en stol. Fast är det en stol? Det kanske är en stege här som jag liksom rör lite, och det här är ett bord, eller så är det en farkost.
Precis.
Och det är någonting där, att allting kan vara i förändring, och det där tycker jag är väldigt intressant.
Ja, jag håller med till 100%. Det är ju så att så är barn, vilket jag tycker väldigt mycket om. Alltså det här, om jag går in på en scen och tar ut armarna lite från kroppen och går lite underligt och så säger jag: jag är en myra, till exempel. Så tänker folk: jaha, okej. Och vad gör myra nu då? Ja, jag kommer precis från stacken. Du vet sådär, va? Så accepterar vi det. Och det är det som är det ljuvliga, för barn är ju precis så. Det är ju många gånger geniala skådespelare med fantastiska idéer, och de sminkar sig och klär ut sig och hittar på och gör stories och fördelar roller bland varandra och sånt där. Vi gjorde nog en del sånt där. Jag menar, det gör ju alla barn att man... verkligheten kan man ju så att säga påverka. Och när man plötsligt upptäcker det att ja, men jag kan ju bara sätta ihop två stolar så blir det en båt, va? Som du säger. Så blir det en båt. Och blir det då några stycken som säger ja. Oj, jag trillar vattnet, va? Hjälp honom upp, han har på att drunkna så här. När han kryper under mattan eller något sånt. Det är ju det som är det. Alltså leklusten, om inte den får vara kvar i teatern, så tycker inte jag att det är kul. Jag tycker den är, precis som för barn, så är det primära med teater. Det är lusten att leka.
När insåg du första gången att du hade den förmågan ändå att få en större publik att gå med på den här magin eller förvandlingen?
Det märker man ju. Det var ju A, det var plötsligt en stor publik där ute. B, de garvade, de var glada. Så jag tänkte, jaha, just det. De skrattar åt samma saker som jag skrattar åt. De tycker att det är kul det här som jag har hittat på. Men jag hittade ju på det för att jag tyckte det var kul. Så att vi hittar ju gemensamma nämnare. Och så blir det en kommunikation. Därför att det är ju det egendomliga. Jag undervisade ju faktiskt på scenskolan ett år där. Gjorde en sån där masterclass. Och det här var ju kärnan i allting. Hur kommer det sig att man kan få folk att skratta? Det som jag kallar för den skrattretande teatern. Och vissa har en lättare för det än andra. Och det där är ju fruktansvärt egendomligt. Att vissa kan gå in och säga, jag är en myra. Och man tror inte riktigt på honom. Och andra behöver nästan inte säga det. De blir myror på ett annat sätt. Men den här pakten som knyts. Det är ju till exempel, rätta mig nu om du har en annan upplevelse. Det slog mig för inte så länge sedan att när en skådespelare gråter på scen, inte film alltså, på scen i rollen, så tänker man, nej men det är ju hans eller hennes egna riktiga tårar kommer ju nu. För det kan ju inte vara gjort med någon kanalsystem här, och någon blåsa i fickan eller någonting sånt där. Intressant att säga, men ja, nu gråter den här skådespelaren på riktigt. Och det är ju det egendomliga, att samtidigt som man sitter och ser rollen och förstår att skådespelarna har tänkt sig att det är rollen som gråter, så registrerar du, nej men det är skådespelaren som gråter för att skådespelaren vill att rollfiguren ska gråta här. Och det där är ju lite egendomligt då, att du samtidigt som du ser det skiljer på. Då plötsligt så skiljer du på skådespelaren och den som skådespelaren spelar. Och var går den gränsen mellan skådespelaren och rollen så att säga när du tittar?
Ja, det där är ju väldigt intressant, för att jag tänker ofta att det finns en liknande gräns om någon plötsligt är naken på scenen.
Ja, visst.
För då tänker man att nej, det är inte Hamlet som är naken. Nej. Utan det är den personen.
Ja, precis.
Det är någonting, och ja, där finns ju också en gräns. Den kan komma in i shorts liksom, ja, ja. Med bara överkropp.
Det är lätt transparenta underbyxor, ja. så att man tänker, ja men jag undrar om inte det där är skådespelaren jag ser i alla fall, eller är det rollen? Jag vet inte riktigt.
Men där,
Jag pratade först med Ingmar Bergman just om det, för han hade planer på att göra en film där jag eventuellt skulle vara med, och det skulle handla om kärlek och erotik och sånt där. Och då frågade Ingmar mig om vad jag såg om sex. Jag höll på med en Doris försvarstol då med Kjell Gred och förlåt mig, Bibi Andersson. Och vi hade ju lite könsumgänge i den här filmen eller tv-pjäsen. Och då frågade Ingmar mig, och då sa jag precis det du säger nu. Jag sa att om jag går in som Gustav den tredje och klär av mig naken plötsligt, så om jag visar genitalierna så kommer folk att säga, jaha, så där ser jag Stekman ut naken alltså. Och då vet de inte att jag har skaffat en lös apparatur för att likna Gustav den tredje. Nej, men jag håller med där. Det blir ju så att man tittar på privatgenitalierna, så att säga.
En helt annan fråga när vi börjar komma mot slutet här lite grann. Okay. En av dina favoritfigurer lär vara Nasse i Nalle Puh.
Ja, jag är väldigt... Jag tittade faktiskt i Nalle Puh igår. Ja, lilla Nasse som hoppar till, han blir rädd. Och så hoppar han till sådär, va? Och då, om någon skulle ha sett att han hoppar till sådär när han blev rädd, när han tänker det, så fortsätter han att hoppa lite så man inte ska tro att han hoppar av rädsla, utan han håller på att hoppa lite ett tag sådär. Han kamouflerar sin skrämsel där, sin rädsla. Ja, därför tyckte jag väldigt fort om lilla Nasse där. Det är kanske det som du har hört någonstans. Men jag visst, det är klart jag tycker om, inte minst teckningarna, de originalteckningarna är fantastiskt fina tycker jag.
Men Nasse är också rädd för allting.
Ja, jo, det är sant. Det de flesta är ju det. Vi har det där, kan vi ju identifiera oss med, tror jag, alla. Man kan ju, ofta är man väl dum som inte kanske har varit räddare många gånger. Men vi ska ju kväva, vi ska inte visa. Vi gör inte som Nasse. Eller vi kamouflerar våra uttryck för rädsla, för vi vill inte bli avslöjade som fega eller rädda. Sådana, vilket ju egentligen är dumt, för det är ju ett skydd att vi kan bli skrämda. Det gör ju att vi ska hålla oss på vår vakt, liksom, vilket nog behövs. Och det är ju därför vi blir glada om vi förförs att skratta. Därför då tvingas vi, eller vi förförs att glömma att det kanske inte är så lajbans. Och så det bidrar väl till att folk, alltså artister som kan dela med sig av glädjen eller kan få andra att skratta, röner ofta en form av uppskattning för att de har hjälpt människor över små hinder eller vallgravar eller svarta dagar eller ja, vad du vill. Då är det är ju en otrolig... Jag möter ibland människor som säger, jag vill bara säga tack för fan. Heder och tack. Och ingenting kan göra mig gladare än. För jag har ju, det är ju länge sedan jag hittade på sånt, tycker jag. Så jag blir ju jätteglad att jag blir påmind om det, att det finns kvar.
Men hur har du gjort för att komma till rätta med din rädsla?
Ja, jag har ju ibland dumdristigt kanske, om jag så får säga, skitit i den. Liksom tagit. Jag tänkte, kan man hoppa över den här klyftan här, den här ravinen? Och så hoppar jag. Så tänker jag, ja men jag ska ju göra det. Jag har ingen val, va? Så hoppar jag. Och så slår jag i som 17 och har inte nått fram och kanske glider ner. Och sen får jag hänga och dingla där på kanten och jobba som ett djur och kommer upp med blodiga naglar och vad du vill, va. Men jag är ju faktiskt över på andra sidan i alla fall. Och ibland är det kostsamt och ibland så liksom hopp, oj då, det gick, va. Men man måste ju ta så att säga sats från början. För om man står där, jag skrev en gång, jag hade en idé om att göra ett litet nummer av, det blev förresten Aftonbladet Expressen sen, alltså den här vaga människan, man vet inte hur man ska göra, liksom man försöker egentligen föreställa sig vad som är bra och dåligt. Så tänkte jag på en människa som går ner för att ta sig ett bad, står på bryggan, solen skiner, det är fint som 17, och så ska han försöka känna vad det är för temperatur på vattnet, för vi tänker liksom, oj det kanske är jättekallt nu när jag hoppar i, och då blir det sådär jätteäckligt, va. Så han står och tittar på vattnet, men solen skiner och det glittrar sådär, och så tänker jag, ja men det ser inte så kallt ut. Så kommer det ett moln, va, och då tänker jag, ja nej, jag väntar lite, så då blir det ju lite kallare när han står med molnet där och tittar på vattnet och tänker, men snart blir det nog skönt. Och så står han sådär och diskuterar med sig själv till det ska bli perfekt att hoppa i, va. Och så han kommer aldrig i vattnet helt enkelt. Och det är ju alltid den risken vi löper, att om vi försöker komma underfund med, vara för, veta för mycket om det vi ska göra, för att vara på så att säga den säkra sidan, så kanske vi inte kommer över på den andra sidan överhuvudtaget, utan vi står bara och kalkylerar i, ja men vilka risker löper jag om jag gör det? Och så dör man nyfiken istället. Men
om du har tagit om sprången, då har du i alla fall varit modigare än Nasse.
Ja. Men Nasse har nog också gjort saker som vi inte vet kanske, men jag fäste mig just vid det där hoppet som han skulle maskera, det var det.
Ja, men han får ju en del gjort också.
Ja, jag menar det. Jag menar det.
För han har ju vänner som liksom drar ut honom på äventyr.
Ja.
Så att trots rädslan så vill de ju av någon märklig anledning involvera honom hela tiden.
Precis. Ja, det är bra.
En sista fråga då. Hur känns det att bli gammal?
Ja, vad ska jag säga? Jag skulle ju helst säga något klokt, för det ska man ju när man blir gammal. Men jag tänker på Brecht som sa att man måste förhålla sig nyfiken. Det tror jag är det. Jag kan inte tänka mig något viktigare. Jag känner mig fortfarande nyfiken faktiskt. Och sen är jag ju begåvad med en fantastisk hustru, Marie-Louise, som är osannolikt bra tycker jag. Och vi har gjort 25 år nu tillsammans. Och vi känner ju varandra sedan mycket, mycket längre. Så att jag har de eventuella nackdelar, till exempel fysiskt och så vidare. Man kan bli sjuk och kroppen är inte vad den har varit. Och ibland tycker jag till och med att jag får mage. Och det blir jobbigare och så där, göra saker. Jag borde kanske ha bättre karaktär ibland. Och du vet allt det där. Och samtidigt så ser jag ju kring mig de som har det så mycket sämre. Så jag känner mig väldigt bortskämd och glad. Jag är det bästa, tycker jag, med det underligaste och på ett sätt bästa med att bli gammal. Det är att jag tycker att jag har med mig så mycket hela tiden. Jag har fått ett väldigt stort bagage. Ibland kan det vara tungt, men å andra sidan så finns det mycket att välja på där man river i bagaget. Det finns mycket att dra upp och säga, jag har med de här vantarna fortfarande. Vad kul då. Nej, men är det inte en termos som ligger här? Du vet, alltså det är... Jag är en peppar, än så länge är bara... tacksam. Jag tycker jag är glatt överraskad.
Du har hört 60 minuter, ett program för Expressen Kultur med mig, Erik Skylt. Dagens gäst var Gösta Ekman. Researcher var Hanna Engberg och mailadress till oss är 60minuter@expressen.se. Adressen kan man skriva både med bokstäver eller siffror. Till slut lite om musiken i programmet. Först var det Kimiko Ishizaka som spelade den 25:e av Johann Sebastian Bachs Kolberg-variationer. I mitten av programmet blev det mer av Bach, men då en aria framförd av Brendan Kinsella. Och sist en bit ur Ludwig van Beethovens första pianosonat i F-moll. Pianist här var Daniel Wisej.
Det här var en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se och på iTunes.